Du lyssnar på en independent podcast från Roadie Productions kommanditbolag som tyvärr är belagt med näringsförbud och därför verkar genom frilansfinans.
Välkomna till Sveriges, en av Sveriges största indiepoddar. Det kan ju finnas fler. En indiepodd. Välkommen till en podd. Någon, vilken som helst.
Jag måste bara fråga.
Vadå?
Ja, men vem är gubbjäveln som pratar i introt?
Du kommer ihåg på Perfect Day när vi levde, när vi var corporate, när vi hade pengar.
Ja.
Det var ju Alex Schulman som pratade.
Ja.
Välkommen till, eller vill du lyssna på en podd från. Och jag bad ju dig att lösa en massa kändisar innan du åkte till Chile. Som läste in det där.
Jag misslyckades. Du vet att jag kontaktade Christian Lok. Men...
Du gjorde det?
Ja, ja. Men han...
Jag fick aldrig något svar där.
Nej.
Jag var väldigt irriterad. Jag pressade dig.
Nej, det var... ja, lite. Du var ju mycket att göra där. Men du skulle ha liksom...
Dagen innan flyg.
Ja, du vill ha 7 sekunders kändissnack. Från någon stor kändis. Och då hörde jag mig till Christian Lok. Som var... Dels var han mycket bekymrad över att han inte hade sett mig på gymmet. Jag var ju väldigt orolig över att han hade slukat gå dit för att jag hade snaskat om honom i podden. Men han, det var han som tog upp frågan, så jag har inte sett dig på gymmet länge. Hur mår du? Och det är för
det här,
att jag har
det här är ingen så här, som man har lärt sig på att hur man ska desarmera en stalker.
Nej, men och då sa jag så här, du...
en kurs.
Podden, den här... Vi-podd. Så frågade om han kunde spela in ett intro. Men, och han sa att han jättegärna hade gjort det, men att han var bunden av något kontrakt med SVT som omöjliggjorde det här.
Han är också corporate.
Ja, han är också corporate, fast i public service tjänst då. Så tyvärr
han borde bli indie som vi.
Men det är alltså kungen som läser in.
Ja, den här gången är det kungen. Förra veckan var det, vad heter han, vars son du så förtjust i?
Hur fick de kungen att göra det? Det hade varit lite jag att tro att kungen hade gjort det på riktigt. Att du hade dragit i någon lina.
Väldigt du.
Du hostar fortfarande. Alltså, det här, jag tänkte på det i veckan måste jag säga.
Vadå?
Ja, men jag lyssnar ju på podcasts här om kvällarna när jag ska sova. Och då lyssnar jag på det här om orienterar döden.
Ja, just det. Klassiker på P3-dokumentär.
Ja, exakt. 90-talet. Det var en massa orienterare som coolade. Och då drog jag öronen åt mig. För jag vet ju att du också är ute och springer. Även om du letar ju inte efter såna här bojar, eller vad fan det heter. Ute i skogen.
Jag springer från mig själv.
Du springer för dig själv. Ute på liksom Södermans blåsiga gator. Men då fick de här symptomen. De är identiska med det du har. Så jag är lite orolig att du trillar av pinn.
Men alltså, vad var det, vad var de dog av? Jag kommer inte ihåg, var det inte någon sån här hjärtgrej?
Jo, men det var ju liksom huvudvärk. Det var ju alltså hosta som sakta blev värre och kunde hålla i sig liksom månader. Ja. Eller veckor och sen månader. Ont i halsen, har du det?
Ja.
Ja, du ser. Hes och liksom att du gradvis förlorar rösten.
Ja, det märker du. Jag har inte samma röst nu som när vi började podda.
Feber?
Ja, jättelänge haft feber.
Ja, low grade fever. Eller
ja, ja, sista veckorna har jag haft typ så här 37,5-37,8 hela tiden.
Jag vet inte.
Nu har jag det.
Jag vet inte varför du liksom... Okej. Och så sista här, ska vi se om det är trötthet.
Extrem. Jag vill inte leva här en dag.
Och så lite snor som hela tiden rinner ur näsan. Det sjuka är att du låter ju väldigt glad, fast jag är liksom... Jag är ju...
Men jag väntar på svar från min doktor, så kommer doktor Engman här innan.
Ja.
För jag var just doktorn i fredags faktiskt.
Jag borde fan börja
skicka. Han sa att det var en mystisk bakterie eller något liknande som måste ha satt sig någonstans i halsen.
Alltså, vet du vad jag tänker på?
Nej.
Minns du... förra 2023, då var det ditt stora år när du liksom... Det var det här med ADHD igen och du skulle ut i medierna och prata om det. Du skulle bli ansiktet utåt för den här nya superkraften du upptäckt liksom 5 år efter alla andra.
Om low grade fever menar du?
Ja, men nu du är ju på väg att dö och orienterar döden.
Men vad är orienterad döden?
Ja, men jag har alltid trott att jag somnar alltid när jag lyssnar på de här podcasterna, så jag kommer aldrig fram till det riktigt. Men det som orienterar döden var, som jag förstår det, alltså nu
som läkare.
Ja, som läkare. Vad jag minns för... Ja, men det var väl... Det är väl någon sorts liksom klamydia-bakterie.
Va?
Ja.
Så du har haft rätt hela tiden om att jag har klamydia i hälsan. Och att morsan hade det.
Ja.
Och du skojar.
Nej, och nu är du på väg att ta dig.
Jag ska googla här. Tvar hette det väl, tror jag. Klamydia.
Ja, det var det jag sa.
Pneumonia. Ja, som pneumonia. Det är helt sjukt.
Ja, exakt.
Jag klammer i hälsan.
Nej, men och det som du... Minns du när Gunde Svan satt och grät i morgonsoffan och det blev liksom stora rubriker i hela Sverige?
Och sen började han gråta i varje morgonsoffa efter det.
Ja, exakt. Men det han hade, alltså, det var klamydia i halsen, precis som du.
Alltså, han hade varit med morsan?
Ja, kanske, kanske.
Han har också pick i bäret. Det är därför han duschar så ofta, men jag och så snabbt.
Men det är ju ett nytt år nu.
Ja.
Och jag tycker att din ADHD var ju liksom, det var ju 2023. Men här liksom gör jag ett uppslag att liksom ta tag i den mediala taktpinnen direkt.
Vi skulle säga bok snart. Det är bara
jag
två vet. Månader kvar.
Ja, så jag tycker vi redan nu vi har ju kontakter på TV4, morgonsofforna.
Ska vi runda vårt PR-Jon Lars Johansson?
Ja, men jag tycker det. Jag funderar på om vi kan inte jag få låna din mail? Jag vill skicka ett mail till TV4 och erbjuder dem dina tjänster.
Du har ju lösenordet. Tyvärr har du ju lösenordet.
Ja, just det. Det har jag ju. Jag har ju uppskrivet här. Jag kan ju logga in.
Vem ska du skriva precis till? Kommer du skriva direkt till en programledare nu? Du går alltid på hotshots när du ska kontakta någon.
Ja, jag vet. Men, det, alltså de,
men nu är det jag. Det här är ju, nu slavåker.
Ja, exakt.
Repan. Så det
här, ja, men det här får ju vara... Vad hette han, den där killen på TV4 som vi ofta hade göra med när vi jobbade på Expressen?
Anders Edholm.
Ja. Jag har hans mejl här, vänta. Hej, Anders. Nu skriver jag här. Long time no see, heter det så?
Ja, det heter det.
Jag har en kanongrej åt dig. Ja, men så här blev det nu, Johannes, då.
Ja.
Hej, Anders. Long time no see. Jag har en kanongrej åt dig. Minns du när Gunde Svan fick breda ut sig och berätta om den där skiten han hade i halsen? Många härliga rubriker blev det. Jag själv har haft ont i halsen sedan Halloween och nu vet jag vad det är.
Jävla svagt.
Jag har fått klamma i halsen. Vad säger som att jag får berätta om det här? Prime time. Jag utlovar tårar och kommer helt enkelt att se jävligt ledsen ut. Har ni någon spot åt mig kring den 19 mars? Då släpper jag och Engman en ny bok. Det här kan bli riktigt bra tv. Som bonus kan jag dessutom berätta att min morsa, den glömska kärringen, verkar ha smittat mig med skiten. Hon var riktigt pigg i bäret. Frid var det med henne. Men om ni vill kan vi köra en liten påa vid hennes grav där jag står och ser ledsen ut. Vad sägs om att Jenny följer med mig till Halsta? Hur låter det? Frågetecken. Ta hand om din broder. Vad säger du?
Här kommer vi tro att det är ADHD:n.
Ja, men tror du det blir något?
Att jag har gått in i någon form av amfetaminpsykos. Det är ju bra tv. Nu i kristider, jag kanske kan få en reality.
Den här veckan är vi sponsrade av Carglass. Och Johannes, det är EU.
Mamma.
Ja, det är väl det. Är du redo att berätta nu om den här historien?
Hon är borta nu, va, morsan?
Ja, men hennes arv lever ju kvar.
Jag har hennes testamente med mig. För det är ju så att mamma, hon var ingen bra bilförare, det vet ju lyssnare av den här podden. Man kunde se henne åka på med skrikande motor på tvåan eller treans växel i 120 blås mellan Hallstahammar och Sala. Och man kunde se henne köpa refugerna, för att hon var ju närmast blind. Hon satt framåtlutad. Och det var ingen som fattade varför. Alltså, vi pratade ju förra veckan om Carglass spotters. De som är ute istället för att spana på flygplan så spanar de efter Carglass Protect. Den här magiska vattenavvisande vindrutebehandlingen som Carglass har, som kostar 398 kronor. När man behandlar utan, alltså vattnet bara rinner av som magi när man kör över 60 km i timmen. Och det var det mamma testade hela tiden. Det var därför hon åkte som en dåre framåtlutad genom Västmanland. Och stod i folkens vägarna där och spottade mamma. Inte spottades, utan som spotters.
Ja, ja.
Och en av dem arbetade ju på Carglass.
Men vadå? Så det är mamma... Jag fattar inte.
Han var ju morsans spotter. Han tittade på den här galna kärringen som körde runt i Västmanland. Men så fick han en idé. Carglass, protect! Hon sitter ju framåtlutad, för hon är stenblind. Hon kan inte ha någon vindrutetorkare som yr över rutan. Hon behöver ha Carglass protect.
Ah,
Och han kontaktade mamma. Och hon gillar ju miljön. Så i sitt testamente skrev hon, om ni ska använda den här idén, då måste ni tänka på miljön. Och Carglass, de återvinner 100% av allt bilglas som byter ut.
Ja, det är ju det, liksom det nya.
För det är nytt glas.
Ja, exakt. Som, alltså morsan är väl, ja. De borde ha en bild på henne på liksom huvudkontoret, tror jag.
Ja, men det ville hon inte.
Inte?
För hon ville att Carglass Protect skulle tala för sig självt. Och hon var ju virrig på slutet.
Det vet vi.
Därför samarbetar ju Carglass med alla försäkringsbolag i Sverige, eller hur? Det gillar ju du, Pascal, som också är virrig.
Ja, det är ju så att man kan boka en tid hos Carglass utan att först kontakta sitt försäkringsbolag. Vilket du, jag och din mamma då när hon levde alltid hade svårt för att göra. Det är ju inte roligt. Utan här liksom går man in på Carglass och så tar man hand, de tar hand om skadeanmälan åt den. Det är superenkelt.
Det är verkligen otroligt. Och vi har en kod, rabattkod, Pascal O. Johannes. Säg den, Pascal.
Pascal och så bokstaven O, Johannes.
Och med den så får man alltså Carglass Protect gratis när du lagar eller byter en vindruta. Det är bara uppge koden. Otroligt, va? För Carglass.
För mamma.
För mänskligheten.
Carglass Protect.
Protect.
Som du vet är jag sedan, vad är det, 2 veckor nu tillbaka i Chile.
Det är jag bekant med.
Ja, men vad bra. Vet du att min, jag är så brun nu så att min telefon inte kände igen mitt ansikte när jag försökte betala en räkning häromdagen när jag skulle knappa in bank-ID.
Skojar du?
Nej.
Det var går faktiskt, det så snabbt?
Ja, men för mig gör det. Det är för att Benjamin vill bada så mycket. Vi har ju pool här så att han vill vara ute och bada hela tiden. Det är inte så att jag ligger och pressar utan det bara blir så. Jag är ute 2 timmar om dagen i liksom 35 graders hetta. Då blir det så.
Det är hettan som gör det. Det är inte solen. Du är kokt, du är stekt. Det är ett ytskikt på dig.
Ja, men vårt hus ligger en kvart utanför gruvstaden Vallenar här i norra Chile. Och det är, rent geografiskt kan man säga att det är de södra delarna av Atacamaöknen. Vet du någonting om Atacamaöknen?
Inte mer att du någon gång åkte ut dit och lyssnade på Lars Winnerbäck och bestämde dig för att bli författare enligt din egen historieskrivning.
Ja, den är korrekt.
Det är, den är korrekt.
Men, men Atacamaöknen är främst känt för att det är världens torraste öken.
Aha.
Så du förstår att det är varmt här.
Är det varmare än det här, vad heter det, Saltwater Basin i Nevada?
Ja, men det är inte så jävla varmt. Det är det som är grejen. Jag tycker, alltså, det är runt 30 grader, så jag tycker inte det är så jävla farligt ändå.
Behagligt.
Men det är världens torraste öken i alla fall. Mm. Men den här dalen som...
Men
som
är det här det här utlovade segmentet om järnfilspån?
Du får se.
Fan vad spännande, jag har längtat.
Ja. Men den här dalen då, där Vallenar ligger, den är grön eftersom det rinner en flod från bergen ut i Stilla havet. Första gången jag kom hit till Vallenar, vad fan var det? Det var 2001. Och det var då vi köpte den här gården som heter Tatara, där jag nu är med min familj. Hela gården ligger liksom uppe på en sorts kulle med utsikt över en olivgård som har hundratals olivträd. Det är våra olivträd faktiskt.
Är det?
Och
vad gör ni med dem?
Ja, men vi skördar dem. Men det är inte bara plocka oliverna från träden och sen käka dem, utan de måste ju behandlas. De måste ligga i stora så här, fat med vatten och salt i någon jävla grej. Du hade gillat det där. Jag är helt ointresserad.
Kommer du ta med dig oliver hem till mig? Det har du inte gjort under de här 10 åren vi känt varandra.
Nej, men jag hatar ju oliver. Det är ju värsta.
Men till mig?
Ja, men kanske. Det skulle vara en bra... Du köper ju alltid så fina present åt mig, så jag kan ta med mig en liten... Jag tar med mig 3-4 oliver åt dig.
Ja, men för lyssnarna, de som inte har... Du lägger ju aldrig upp något på Insta, men din tjej lägger ju... Linnea lägger ju upp bilder från Chile. Det är otroligt vackert, alltså. Det är helt otroligt att titta ut över den här olivlunden.
Ja, men det var roligt, för det är det jag ska berätta om lite hur det ser ut här för lyssnarna som inte följer Linnea på Instagram då. Alltså bakom den här bakom den här olivlunden så rinner då den här floden som liksom grön lägger hela den här dalen. Annars hade ju allt varit livlöst och grått här också. Och bakom floden reser sig liksom höga beiga berg. Och nere vid floden så betar det hästar.
Vilda.
De mer eller mindre, de ägs av folk i byarna, men man bara släpper ut dem, de är märkta. Så att man går ner och hämtar dem när man ska rida på dem, men ibland irrar de in liksom på vår mark och vi låter dem beta här inne, för vi har så jävla mycket gräs ändå. Men ibland på nätterna så ser man ficklampor som lyser ner vid floden, och det är kräftfiskare. som är där nere och hämtar liksom sin fångst.
I burarna?
Ja, jag vet inte fan om de använder burar här. Om det måste de göra på något sätt. Jag har aldrig varit där nere och fiskat kräftor på natten. Men det man ser uppe från huset när det är natt, det är liksom de här ficklamporna som spelar över landskapet där nere. Och för att man ska veta att det inte är tjuvar som är här för att överfalla en. Vet du hur man liksom identifierar dem då?
Nej, det här gillar jag. Infotainment. Berätta.
Ja. Man blinkar två gånger med sin egen ficklampa mot dem från huset. Och då svarar de med två blinkningar för att visa att de är från byn.
Så om man är en tjuv med 80 IQ, då gör man mer än 80 IQ. Då gör man, blinkar man två gånger och sen rånar man skiten i folk.
Ja, men det här är ju en hemlig signal inom byn liksom.
Ja.
Två korta och sen så vet man att det är en vän där nere, inte en fiende.
Det är Chiles bästa säkerhetsföretag som har tagit fram den här lösningen.
Ja, jag tycker det är fint på något sätt.
Jag tycker också det är fint.
Man står här med sin ficklampa, ser något som rör sig där nere, så blinkar man två gånger, får man svar då, så vet man, ja men det där är en vän där nere. Men samtidigt så blir natten här aldrig riktigt mörk, vet du varför?
Nej.
För här i Atacamaöknen finns alltså på riktigt världens klaraste stjärnhimmel. Det är inget jag bara säger, utan det är så.
Det här känner jag igen, det här har jag hört om.
Ja, men på de här kullarna runt om i öknen så ligger massa europeiska och liksom amerikanska rymdobservatorier som längst upp i de här bergen. Och i dagsljus så blänker kupolerna i solen. Och när jag kör förbi dem i öknen och ser det här blänkandet, det ser ut som en stor ficklampa, eller vad ska jag säga, en stor ficklampa där uppe som ibland blänker till liksom. Då tänker jag alltid att forskarna där uppe ligger och sover, utmattade efter sina långa nätter i liksom vetenskapens tjänst. Det känns så tryggt att de är uppe där om nätterna och bevakar rymden åt oss. Tycker du inte det?
Blinka två gånger till rymden.
Ja, jag tror inte de har ficklampor. De har väl några enorma teleskop där uppe.
Ja, men det är
stjärnhimlen här uppe, den är något helt otroligt. Det går max 10 minuter mellan stjärnfallen. Står du och kollar upp på himlen i liksom 10 minuter, då ser du en stjärna dö på himlen.
Känns som att Linnea önskar sig någonting varje gång.
kanske. Jag vet inte.
Det känns, hon är inte vaken så sent.
Nej, hon har ju varit här kanske totalt ett år av sitt liv under de år hon varit tillsammans med mig. Men jag tror hon har sett stjärnhimlen kanske tre gånger. Hon är helt ointresserad av den. Det är mest jag som är där ute och är melankolisk och dricker öl när hon har somnat.
Kommunicerar med kräftfiskarna.
Ja, exakt. Sitter och vakar över min mark.
Ingen aning om att alla är tjuvar. Har lurat dig.
Nej, men hela den här dalen försörjer sig genom gruvnäringen. Man tar upp liksom, vad är det? Koppar, järn, guld. Alla möjliga så här, mineraler och metaller. Jag har inte jättekoll på det där. Men alla här jobbar med det. Och om man följer den här floden västerut mot Stillhavet så kommer man till hamnstaden Huasco. Och det är där gubben Gonzales, min pappas farfar. Ja, exakt. Farfars far. Guldgrävaren med de 56 erkända barnen levde och verkade.
Inte med samma kvinna, det får man tillägga.
Nej.
Utan med 56 kvinnor.
Ja, förmodligen. Ett 50-talet kvinnor skulle jag tro.
Och vad var det han jobbade någonstans? Han jobbade i någon annan stad, eller vad var det? Det var någon annan stad där han var och härjade.
Ja, men alltså, han åkte väl upp till gruvorna. Han hade väl någon guldgruva liksom. Sen åkte han upp och hämtade guld. Eller grävde fram guld. Och sen åkte han ner liksom till Huasco då. Eller någon närbelägen by. Och liksom spelade bort pengarna, söp, låg med någon. Och sen var pengarna slut. Och då var han tvungen att åka upp och liksom gräva upp mer guld.
Och 60 år senare så kommer en undersökning som visar att en av de här närliggande staden är den stad i världen med flest incestfall. Eller hur?
Ja, du, just det, jag berättade det för dig någon gång. Ja, en av byarna här, jag behöver inte säga dess namn, men som ligger misstänkt nära byn där min farfar, eller min farfars far då, verkade, så att säga, har Chiles högsta fall av liksom incestfall, eller vad man säger.
Det är otroligt vilket avtryck ni ändå har satt på den här dalen.
Ja, nej men alltså i de här byarna, så vissa av dem, de är riktigt små, så är jag nog liksom släkt med uppåt 75% av befolkningen jag ser på gatan. Det finns någonting i det som skrämmer och fascinerar. Men på ett sätt så måste jag säga att jag är fan mer hemma här i Tatara och Vajnar än någon annanstans på jorden. För den här dalen... Ja, men jag tror det. Den här dalen har ju varit mitt liksom andra hem i 24 år. Det är längre än jag bott någon annanstans. Det här huset har ju bott i liksom, ja, men vad är det? Ja, 23-24 år nu. Ja, i Starris bodde jag ju, vad var det? 10 år i Lappis, där jag liksom är född, bodde jag i 6 år. Och sen har jag flyttat runt en jävla massa på Stockholms andrahandsmarknad liksom, och bostadsmarknad senare. Så att jag, liksom, jag har ju aldrig bott lika länge någonstans. Jag har ingen lika stark relation som jag har till det här huset. Någon annanstans i världen. Men första gången jag var här, det var ju när jag kom som 4-åring. Och vad fan var det? Det var 1990. Och pappa, han var ju den som liksom visade mig i landet. Såg till att jag lärde mig språket, kulturen. Träffade mina kusiner som var utspridda över hela Chile. Och det var en helt annan värld. Men det var ju min värld också. Samtidigt var det en värld som behövde en förklaring, en sorts guide. Och i mitt fall då, 1990, så var det ju min pappa. Men nu när jag är här med Benjamin, min egen son, han fyller ju 3 i april, så försöker jag ju visa honom Chile på samma sätt som min pappa visade mig Chile. Jag försöker liksom avkoda de här mysterierna i den här dalen.
Varför alla släktingar har 3 ögon? Ja, det är Gonzales sida, säger du.
Nej, men jag försöker liksom, när vi går runt här hand i hand, eller jag bär honom ofta på mina axlar, han sitter ju där uppe liksom, så försöker jag berätta om liksom mysterierna som omger honom. Mm. Sätta dem i en kontext. Jag vet inte om du har läst Knausgård. Har du gjort det? Årstidskvartetten?
Nej.
Ja, men det är 4 böcker då som heter Om hösten, om våren, om sommaren, om vintern. Och det är väl, ska man förklara dem, det är små tunna encyklopedier över världen, över Knausgårds värld, där han liksom förklarar livets små mirakler för sin dotter, som jag tror ligger i magen, om jag minns det hela rätt. Han utgår från ett ord och sen förklarar han det ur sin synvinkel, kan man säga, för henne. Och stundtals måste jag säga att de här böckerna är en otrolig läsning.
Är det du gör för Benjamin nu?
Ja, men det var ju det jag insåg, att när jag stod där med Benjamin sittande på mina axlar och blickade ut över den här dalen en morgon, så pekade jag på en stor gam som cirkulerade på himlen. Och så förklarade jag att den där gamen, om den är nära våra höns... Nej, men om den är nära våra höns där nere, då måste du ropa på mig, för då måste vi jaga bort den, för den vill äta upp våra höns.
Och sen tar den hönor? Tar du hand om hönorna? Jag vill ändå stanna här lite grann.
Om jag tar hand om, alltså jag kan ju ge dem mat. Jag går ju ner med liksom salladsrester och sånt och ger dem mat. Och jag har gjort en omelett på mina egna ägg. Så ja, det kan man säga att jag gör. Men jag har inte huvudansvaret för dem. Det har ju Jan, min systers man, som också bor i huset bredvid här.
Har du nackat en höna någon gång?
Nej, för fan. Är du sjuk i huvudet? Nej, men de här hönsen lever ett gott liv. De dör av ålderdom. Vi äter dem.
Eller inte. Av gamar.
Ja, exakt. Ett år, för typ några år sedan, då tror jag gamarna tog 5-6 stycken av våra höns. Så då var vi tvungna att bygga något sorts tak över dem. Så nu har de liksom, nu är de skyddade från de här luftangreppen som då och då kommer.
Innan så blinkade bara 2 gånger med ficklampan i gamen. Det funkar inte.
Ja, men jag här i Chile har jag börjat skriva min egen lilla encyklopedi för Benjamin. Över livet här i Chile. Precis som pappa gjorde 1990. Och jag tänkte att jag vill skriva en för dig också. Och för våra älskade poddlyssnare. Så jag har,
otroligt.
Faktiskt, ja, men jag har faktiskt skrivit ner liksom små ord som du skulle behöva för att klara det här i Chile. Och sen har jag förklarat min egen relation till dem. Vill du höra?
Ja, alltså det här är jag jättetaggad på.
Jag tänkte också att det är lite infotainment här, så du får också lära dig de spanska orden för dem innan. Sen tänkte jag ha ett glosförhör med dig i slutet. Nej, det kommer jag inte ha. Men det vore roligt om du lär dig lite spanska så som Benjamin gör här varje dag.
Ja, det är otroligt.
Ja, men då drar igång då. Los perros, hundarna.
Los perros, det visste jag.
Ja, men här i Chile så finns hundarna överallt i liksom alla former, storlekar och färger. De lever på städernas gator, ligger utsträckta, flämtande i skuggorna. De är ofta smala och väldigt smutsiga. Men de lever inte bara, de ligger också stela och döda längs vägarna efter att de blivit påkörda.
Uppsvullna bukar.
De hinner nog inte gå så långt, för folk flyttar liksom in dem. Man är noga med att flytta undan dem i skuggorna, just för att de inte ska börja lukta och så. Så de ligger inte längre än liksom en timme efter att de blivit påkörda i regel. Men de har inte bara inverkan liksom på dagen i gatubilden och så, utan även om nätterna. Hundarnas liksom ylande ljuder nätterna igenom var man än befinner sig i Chile. Och för liksom en pojke som älskar djur, vilket de flesta barn gör, så blir man ju helt förälskad i de här hundarna. För de finns ju överallt. När jag först var här 1990, då adopterade jag små gatuhundar hela tiden. När vi bodde i Los Moyes under en stor släktträff under 2 veckor, så hittade jag en riktig liksom, loppbiten byracka som jag började mata. Och till slut följde den efter mig överallt. Och mamma och pappa lät den till och med komma in i huset och sova i mitt rum.
Oj.
Jag döpte den till Pascal Segundo, Pascal den andra.
Jävla.
Jag tycker stark. Det finns något fint i det. Ja, men fint ändå. Jag tänker ofta på Pascal Segundo, även alltså, i vuxen ålder när jag åker förbi Los Moyes, vilket jag måste göra så fort jag kör ner till Santiago. Och fortfarande när vi hittar valpar på gatorna här i Vainar, så tar vi ibland hem dem. Men livet för hundar...
Rabies, finns inte det i Chile? Eller är det på samma sätt som du hanterar känslor med bortträngning, hanterar du rabies så?
Nej, men rabies finns väl, men är väldigt, väldigt ovanligt.
Okay. Så de är clean hundar förutom lopporna, så att säga?
Ja, men exakt. Eller de kan ha skabb också. Vi tog hem en skabbhund som fick sitta i karantän på vår innegård i typ 2 månader.
Men varför tar ni in hundar hela tiden? Vad fan är grejen?
Ja, men vi tycker så synd om dem.
Det är hundar överallt på de här instabilderna jag ser, filmerna.
Ja, jag vet. Men vi tar ju hand om dem liksom och tar hem dem. Och sen, men det jag vill komma till är att livet för hundar här i Chile, det är väldigt hårt.
Mm.
Förra veckan så dog 2 av våra hundar som vi hade adopterat.
Va?
Några andra hundar här i Tatara hade gett sig på Los Huasos, alltså typ hästböndernas hästar, och jagat dem.
Mm.
Jag tror att det var den här Rastafari-grannens hundar. Men då uppstår liksom ett lågintensivt krig varje gång något sånt händer mellan liksom hundägarna här i Tatara och Oasosen, alltså de här hästbönderna från de omkringliggande byarna. Så de här Oasosarna, de lägger ut liksom lite gift här och var.
Oj.
Det är så jävla hemskt. Alltså råttgift som de lägger ut och liksom lindar in i typ köttbitar. Så 4 av våra hundar blev förgiftade.
Nej.
2 kom hem helt galna liksom, och ylande av smärta.
Aggressiva?
Nej, bara väldigt ömkliga. De liksom släpade sig hem, du vet, så här, och bara ylade och låg helt stilla sen. Men German, som han heter, som jobbar här på Tatara, han är någon form av liksom allt-i-allo. Han jobbar för min syrra. Han vet ju hur sånt här ska behandlas. Så han tvingade på något sätt i dem liksom mjölk och tvål så att de skulle börja spy. Vilket gjorde att 2 av dem, de 2 hundarna som hittade hem, de överlevde.
Jaha.
Men 2 av hundarna kom ju då aldrig hem. Och det som jag tänker på det är att de liksom ligger döda någonstans i öknen. Där de dog ensamma.
Någon har bara skuffat in dem i något hörn för att de inte ska lukta.
Nej, men jag tror att de liksom, de är uppe vid vägen. Så de ligger nog bara i landskapet liksom. Uppätna av liksom örnar och gamar. Som hittar ett kadaver direkt liksom. Och det var då jag kom att tänka på uttrycket solo como un perro, ensam som en hund, som är liksom ett klassiskt chilenskt uttryck. Att de hade dött där, solos como un perro. Och där har du det, los perros.
Jättesorgligt. Säger du det till Benjamin, att alla dör ensam som en hund?
Nej, jag säger det till dig. Det här är ju vuxen. Det här är ju min vuxen.
Ja, det kommer jag få lära sig sen.
Ja, exakt. Då kör vi nästa. El Mar, havet. Från Patagonien i söder till den peruanska gränsen i norr är det 430 mil. Och ja, som jämförelse kan jag säga att det mellan Sverige och Spanien är 240 mil.
Mm.
Så hela Chile, jag vet inte om du
ett streck,
vet hur landet
ser ut. Ett brunt streck på kartan.
Ja, lite så. Hela Chile är liksom en enda lång strand som i öster har Anderna, den här magnifika bergskedjan. Och väster om sig har Stilla havet. Har du badat i Stilla havet någon gång?
Nej, men det är väl jättevågigt, eller?
Det är extremt vågigt och kallt. Alltså utanför kusten, i stort sett överallt, finns det liksom blåvalar, delfiner, späckhuggare och sjölejon. Pingviner.
Jag har ju fan visst det, eller har jag badat i. Det är fruktansvärt. Höga vågor och kallt som satan.
Ja, och, men här är det ännu kallare. Vet du varför?
Nej.
Det finns något som heter Humboldtströmmen. Det är en ström som för med sig kallt vatten med väldigt låg salthalt från liksom de södraste delarna av Stilla havet upp mot ekvatorn. Vilket gör att vattnet utanför Chiles kust är det mest produktiva ekosystemet som finns på jorden. Nästan en femtedel av världens fiskefångster har sitt ursprung i den så kallade Humboldtströmmen.
Är det här ett, en segment sponsrat av visitchile.se? Tack.
Nu kommer la corruption. Korruptionen.
Det, du har varit väldigt enkla ord för att jag ska hänga med här. Det är lite klar, Chile klartext edition.
Ja, exakt. Allt för dig och våra älskade lyssnare. Nej, men för att till exempel få en bil att passera kontrollbesiktningen här. Vet du hur man gör då?
Alltså det känns ju som att man bara postar lite pengar till den som fyller i det här på transport... Vad heter det? Vägverket där.
Ja, ah, du hade rätt om pengarna, men det är enklare än så. Man lägger 20 000 pesos, drygt 200 kronor, i liksom mittkonsolen. Och sen bara går man ur bilen.
Så man måste sen, köra dit i alla fall?
Ja, men det måste man. Mm. Och sen godkänns liksom vilken skrothög som helst.
Fan, vad smidigt.
Ja, det är smidigt.
Har ni, vad har ni för bil där? Har ni en skrothög?
Nej, vi brukar låna min lilla systers Mitsubishi.
Mm.
Som är jättehärlig, en SUV.
Mm.
Så den kör jag, Linnea och Benjamin runt i. Men kanske är det inte hela Chile där korruptionen är så utbredd, men utan just i liksom den här dalen där alla känner alla. Och jag kan berätta hur det liksom fungerar. För uppe i en av grannbyarnas väldigt små och enkla hus finns ett, ja, men ett större hus där liksom 3-4 superfina bilar står parkerade. Och när jag åkte förbi där med en kompis så frågade jag bara, hur har den här killen råd med de här bilarna egentligen? Och varför bor han här om han liksom är så rik? Han bara, men det här är ju den lokala droghandlaren. Han bara, om nätterna så är det inte bara de här bilarna som står här, utan då står också polisbilar utanför. Jag bara, vadå, för att de är där för att gripa honom? Nej, nej, han har jättebra fester som polisen är alltid inbjudna till. Nästa. Los Chinos. Kineserna.
Vad har de med Chile att göra?
Ja, du får se.
Spännande.
När jag kom hit 2001 då, så var min familj de enda invandrarna i Vallenar. Europeer var något väldigt, väldigt exotiskt. När jag gick på gatan så vände sig bokstavligen folk om på gatorna. Det var...
Det hade inget med Gonzales att göra. Det är han. Det är hans fel att ha den här två mjältar. Tre.
Nej. Det var bara, vi var så otroligt exotiska bara. Men mycket av det har förändrats. Dels har liksom en massa nordamerikanska och europeiska företag etablerat sig för att profitera på gruvnäringen. Men framförallt har Vainar fyllts av kinesiska familjer. Det är tydligen så att den kinesiska staten betalar liksom... Ja, men vanliga familjer för att utvandra till Sydamerika i någon sorts liksom lågintensiv kolonialism. Så de får liksom ett litet uppstartskapital. Aha. För att starta olika business här i, ja, men framförallt i Chile skulle jag tro, eftersom det är så gruvintensivt.
Det var så bosnierna etablerade sig så starkt i Little Bosnia i St. Louis i USA.
Ja, men något sånt. Det är väl liknande liksom. Men jag älskar det. Man, liksom, när man går runt på Vainares gator så kan man höra liksom, sjungande mandarin talas här och var. Och alltså, de har varit så framgångsrika så numera ägs i stort sett varenda butik och spelhåla, för det finns väldigt många spelhålor här i Vainar, av då Los Chinos, som chilenarna kallar dem.
De här kineserna jobbar inte mycket mot att bryta fördomar.
Chilenarna gör inte det.
Nej, men jag tänker kineser som bara startar spelhålor.
Aha, nej. Och de är också ganska så här, helt ointresserade av att integreras i samhället. Jag tror att hade vi haft Sverigedemokrater här hade de varit väldigt upprörda. För de här kineserna har bott där liksom 10-15 år men pratar ingen spanska.
Det är superhärligt.
Utan de går in i en butik. Ja, jag älskar det. De är också, de är väldigt snåla de här kineserna på många sätt. Eller många, men Linnea och jag blir ju väldigt ofta kissnödiga. Och här är det ganska ont om så här, public restrooms. Men så när vi går in i de här kinesiska, ja, de har ofta många, mycket kinesiska restauranger också, som har väldigt god mat. Men i nästan alla platser i Chile så får man liksom låna toaletten gratis om man går in på restaurang och ber om den. Förutom hos då kineserna här i Vainar, för de vill alltid ta 1000 pesos för att man ska få gå in.
100 spänn, eller vad var det? Nej, var 20 000 var...
12, ja. 12 kronor, men ja. Det är ganska mycket här i Chile. Så ja... Nu är det nästa då. La muerte, döden. Blir du rädd nu?
Nej, det känns som att chilenare omfamnar döden.
Ja, men lite så. Överallt här i landskapet i Chile så finns ju döden närvarande. Precis som det är kring liksom vägarna runt Medelhavet så är nästan i stort sett varenda liten väg full av små såna kapell där människor kört ihjäl sig.
Varje kurva, varje bro utan räcke.
Ja, och ibland kan jag, om sanningen ska fram, inte låta bli att tänka, hur fan lyckades du köra ihjäl det här? Ja. För det kan liksom vara en liten grusväg med liksom inte träd i närheten. Vi är ju liksom i öknen ändå.
Det är så här filmiskt, man måste nästan volta en gång och bilen exploderar helt opåkallat för att man ska kunna dö från de här platserna.
Ja, men exakt. Men det gör ju också att liksom döden är mer närvarande här än exempelvis Sverige. Den är närmare hela tiden.
Sverige är ju väldigt bortstädad döden. Den syns inte riktigt.
Ja, men och sen begravningen här sker ju också med öppen kista. Jag minns när min farbrors fru, blir det, Stella, dog 2001. Och då betyder det att liksom, när en person dör i en släkt, då ska hela resten av släkten vara på plats där, enligt traditionen, inom ett dygn. För den här personen ska också begravas inom 48 eller 72 timmar.
Det där tycker du är så jobbigt. Måste liksom... Du gillar inte när ditt schema ruckas. När du måste bryta upp från din vardag.
Nej, jag vet. Det är tur att ingen vet att jag är släkt med så många här i dalen. Att jag håller tyst om min Gonzales-koppling. Nej, men, och då var det så. Då, vi bodde ju i Vainar då, som sagt. Och då var vi tvungna att åka de här 8 timmarna ner till Santiago där hon hade dött. Och skynda oss dit. Så pappa körde, minns jag, liksom 150 km i timmen för att vi skulle hinna ner.
Vi var alla på väg att bli sån där kapell längs vägen.
Ja, men lite så. Men vi blev stannade av polisen. Och när pappa vevade ner rutan och förklarade att vi var på väg till en begravning, då sa polisen så här: ja, men skynda er vidare, det är inga problem det här, kör vidare, det är klart ni ska hinna i tid till begravningen. Och då slapp vi liksom böter och allting, utan polisen i stort sett uppmuntrade oss att köra snabbare.
Ja.
Jag tycker det var en ögonöppnare för hur liksom viktig döden är någonstans i Chile, eller att man samlas när någon har dött.
I Sverige kom du undan för att du hade bråttom till en mästarnas mästare presskonferens när du blev stoppad
just
av polisen.
Det. Ja, det är också svenskt på något sätt.
Du var en idrottshjälte när du är på väg till, då är det okej.
Ja, men sen när vi kom fram då i den här kyrkan i Santiago, då låg hon där, min farbrors fru Stella, död och liksom vit. Och plötsligt började hon blöda ur mungipan och näsan.
Förlåt.
Jag glömmer fan aldrig det. Det var en så jävla
hade
stark syn.
Hade de missbedömt? Syn. Levde hon eller?
Nej, alltså det var väl bara något så här som kan ske efter döden. Liksom, att, ja, men det, jag vet inte. Jag tror hon dog i lungcancer, så kanske hade med det att göra.
Det var
göra,
inte en cola-överdos liksom. Med snutarna eller sånt?
Nej, det tror jag inte. Hon kändes väldigt okålig. Min salig fasterställa. Men jag glömmer heller aldrig liksom... det är inte bara människor som... Ja, men det var inga konstigheter.
Men
det var
hur
bara
mådde du då? Du måste ha varit helt perplex. Du var väl då 15, 14?
14 var jag, 15 eller 14. Nej, det var inga konstigheter. Det var bara någon av liksom hennes döttrars män bara reste sig upp och torkade bort blodet och sen satte han sig igen. Det var liksom
slickade i sig för att få den sista kolan. Så det fastade slemhinnorna.
En annan liksom händelse jag aldrig glömmer, det var en död häst jag såg här. Jag berättade ju för förra veckan om att tåget kör förbi här i närheten.
Ja, obevakad och då var det en,
ja,
eller övergång.
Tyvärr för den här hästen då som blev påkörd av tåget. Jag kommer aldrig glömma hur den låg liksom vid sidan av spåret. Med inälvorna liksom helt blottade. Och hundar, hela liksom, alla Tataras dåvarande hundar som nu är döda, stod liksom och slet i de här inälvorna med liksom blodiga röda käftar.
Och de hundarna tar du sen in i ditt hus?
Ja, men vad fan ska jag göra? Det var ju våra hundar som hade lockats dit av liksom den här kadaverlukten som spred sig över hela dagen. Alltså hela jävla Tatara luktade liksom död
Slickar
i flera dagar.
Med Benjamin och dig i ansiktet?
Det här var ju 20 år sedan, men förmodligen gjorde de det då med i mitt 14-åriga ansikte då. Nej, men det som jag liksom, det vill få fram, det är att döden är närmare här. Livet, ja, är skörare.
Det tycker jag är fint, liksom, det gillar jag.
Ja, det är en mindre manöver att förlora livet här.
Mm. Får jag bara fråga en annan sak?
Ja.
Ni hade väl öppen kista på Gary Engman, din morfar också? Vad hade det med? Alltså, varför då? Ni skulle ju känna på honom. Nej, ni öppnade kistan efter begravningen. Och pillade.
Ja, lite. Exakt. Morfar, när morfar begravdes då, så jag vet inte. Det var mamma som tvingade prästen att dra av locket på kistan. för att jag, Manuel och Elias, mina två syskon, då skulle få se morfar en sista gång.
Ja, det var ju fint.
Ja, då sa Elias, eller om det var Manuela, eller om det var jag, förmodligen inte jag, sa, kan vi få känna på honom? Och då fick vi liksom peta med kinden, eller med fingret på hans liksom gröna, vaxiga kind. Det är också en känsla av död jag aldrig glömmer.
Operasångerskan Pim.
Sniff.
Sniff. Klev hon upp och satte sig gränsle?
Nej, hon var inte där. Jag tror att hon var avpoliterad när han dog. För då hade ju morfar gift om sig igen med Birgitta Sandstedt.
Just det, just det.
Så jag vet inte om Sniff var där. Känns som att Sniff dog ganska ung också. Eller, ja, jag vet inte. Los Venezolanos, venezuelanerna.
Det är de som lagar god mat.
Nej, det är peruanerna.
Ah, förlåt, peruanerna. Men framförallt är det chilenarna lagar inte god mat. Det är det jag lärt mig.
Nej,
tidigare, deras mat, i tidigare kurser.
Ja, exakt, den är för jävlig. Venezuelanerna lagar nog ganska god mat. Det vet jag inte. Det venezuelanska köket är mig inte bekant.
Nej.
Men det kanske blir det snart, eftersom det finns liksom, vad är det, 7 miljoner venezuelaner som är på flykt undan våldet, fattigdomen och korruptionen. De flesta flyktingarna, de har tagit sig till grannlandet Colombia. Men det finns venezuelaner utspridda över hela Sydamerika. Det som är sorgligt någonstans, eller det är alltid sorgligt med Venezuela, men liksom det som är lite speciellt är att Venezuela har alltså världens största oljereserver. Mm. Och var en gång Sydamerikas absolut rikaste land.
Och har väl fortfarande potential att bli, om liksom rent resursmässigt.
Ja, ja, verkligen. Men så fungerar det ju tyvärr inte.
Nej.
Där. Ja, men nu, för nu är landet liksom, ja, men ett kadaver. Det är ju bankrutt liksom. Men här i Chile så har det kommit, ja, men hit har det kommit hundratusentals venezuelaner. På sjukhuset i Vallenar, där min syster arbetar, hon är ju läkare där, så är också, ja, nästan varannan läkare venezuelan. Men de arbetar inte bara som läkare, utan de framförallt arbetar de liksom som frisörer och på skönhetssalonger. Och varje gång jag hör deras sjungande glada spanska blir jag av någon anledning så otroligt glad, trots att jag borde vara ledsen och liksom tycka synd om dem för att de flytt. Allt de vill är ju att åka tillbaka till sina liv och sitt hemland.
Mm.
Men det finns något så vackert i att de ändå, trots att de lever i exil här och liksom i de flesta fall får ta, alltså, många skitarbeten, är så livsglada och alltid så trevliga. Jag älskar venezuelanerna som har kommit till Chile. Okej, nästa punkt. Caleta Chañaral de Aceituno. Fiskebyn.
Ja, ah, där har du skrivit patrioterna.
Exakt. Fiskebyn då, som det är, Chañaral de Aceituno, ligger, vad kan det vara, 1,5 timmes resa. Först söderut och därefter genom öknen mot kusten. Vad blir det då? Västerut. Och där hittar man då Chañaral de Aceituno. Och som du nämnde så bodde jag i byn 2016 när jag skrev eposet Patrioterna. Och du skrattar?
Nej.
Nej, nej, nej. bra.
Det var den du vann en dagger för, va?
Nej, jag har aldrig vunnit någon dagger. Nej, däremot det. Var jag nominerad till en dagger. Men det var för... vad var det? Det var nog Råttkungen, tror jag.
Valar finns det där, va? Eller?
Ja, men jag tror att alltså, framförallt så är det det här lugnet och den här vänligheten i den här labyn av de här liksom, invånarna i de här små husen som... Det var de som gjorde mig till författare, brukar jag ofta tänka. Om jag inte hade hittat det här lugnet och vänligheten bland dem så kanske alla hade skrivit klart Patrioterna. Förstår du vilken förlust det hade varit för världslitteraturen?
Jag tror att litteratur i Sverige inte hade varit sig likt.
Nej, det hade inte det, va? Nej, men jag har ju berättat för dig tidigare och för lyssnarna om, liksom, om alla de här blå valarna och späckhuggarna och de här stora liksom, däggdjuren som flyter omkring där utanför fiskebyn. Mm. Men har jag berättat för dig att liksom, på kullarna i något land så betar det flockar av vildåsnor?
Nej.
Nej, det... Jag vet inte, de gör något med mig, de här flockarna av vildåsnor. Som man måste åka förbi för att ta sig till fiskebyn. Men, och havet
är
ju...
Får jag bara ställa en liten fråga? Det är väldigt mycket empati inför djur här i det här segmentet. Ja. Oroväckande mycket djur, väldigt lite människor tycker jag. Möjligtvis tycker folkgrupper.
Det? Ja, folkgrupper och... Det är mycket folkgrupper och djur, ja. Ja, men det är, ja. Man lever ju så nära djuren här. de är ju så mycket mer spektakulära än vad de är i Sverige. Så därför påverkar man dem på ett annat sätt.
Ja.
Men i havet då, som du sa, drogat på liv av den kalla, vad hette strömmen, minns du det?
Humboldtströmmen.
Bra.
Först, glosat.
Ja, verkligen. Det var en bonusfråga, du får guldstjärna för den. Ja, men där finns det, som jag berättat för dig tusen gånger, ja, men massa liksom, valar och delfiner och skit som turister åker ut för att se i de här små fiskebåtarna. I det där vattnet, vet du vad jag gjort där?
Nej.
Jag har gjort det som väl är... Jag såg det på någon lista någonstans. Att det är den vanligaste drömmen som svenskar har. Vet du vad det är?
En vattendröm?
Ja, det är en vattendröm.
Alltså, folk vill ju väl typ så här, simma med delfiner, men det antar jag att du inte vågar.
Jo, det är exakt det jag har gjort där. Det var för jävligt. Det var kallt och jag var rädd hela tiden. Det här är ju vilda delfiner. Det här är inte liksom trygga delfiner. Det är liksom,
men de är inte farliga?
Delfiner. Ja, men de kan ju vara lite farliga. Ja. Men det visste inte jag när jag var 15.
För då hakar man typ fast i någon fena? Och...
Nej, alltså de är skygga. Man kastar sig ut alltså, där båt. Och sen ja, från en liten fiskebåt. Alltså på öppet
hav. Fångar den?
Nej, man fångar, de är helt ointresserade av det. Jag tror att de ska komma fram och starta någon sorts... Eller försöka skapa någon sorts kontakt med. Men de simmar ju bara förbi. De vill ju bara käka fisk liksom.
Ja.
Men där, då den där gången jag badade med delfiner, alltså vattnet är alltså, riktigt kallt. Man har ju på sig våtdräkt för att ens överleva. Så jag och min familj bodde där i en eller två dagar för att vi inte orkade åka tillbaka till Tatara då. Och på kvällen så satt vi hemma hos en familj i den här byn och de tog fram ett litet skaldjur. Och vet du vad det speciella med det här skaldjuret var?
Jag har ingen aning.
Det skulle ätas levande. Har du ätit någonting som lever någon gång?
Jag tror inte det.
Det var...
Vad var det för skaldjur?
Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Jag försökte glömma allting med den upplevelsen efteråt. För det är ju något speciellt att äta någonting som lever. Och det var ju ändå så här... Jag skulle ju pissa på deras gästfrihet om jag inte hade stoppat det jävla krypet i munnen och käkat upp det. Det smakade... Vad fan smakade det? Man hällde liksom citron på det också så att det smakade mest citrus, men det var ändå vidrigt att veta att man med tänderna avslutade det här lilla krypets liv.
Jag hittade det här, tror jag, orange.
Ja, exakt, orange-rött.
Ja. Är det som är det, nej vänta, poor man's Viagra? Var det någon sån här Gonzales-tradition eller någonting?
Nej, jag tror inte det, för det var ganska, alltså Chañaralda Citrono ligger utanför Gonzales land så att säga. Ja, men sen tog den här familjen fram en speciell sorts chili som skulle vara liksom den starkaste i hela Chile. Och då sa jag nej.
Men där gick gränsen.
Där gick fan gränsen. Du vet att jag hatar starka saker. Ja. Men min kompis Viktor, som var hälsad på mig från Sverige och var med oss, han ville testa. Och jag kommer aldrig glömma. Han tog en tugga och sen svalde han den och så sa han, inte så farligt. I samma stund som han uttalade, det är inte så farligt, så blev hans öron alltså alldeles röda. Det var som du vet en så här serietidning när man ska liksom, när någon äter något väldigt starkt så blir hela ansiktet rött. Men i hans fall var det liksom bara öronen som blev knallröda. Och han kastade sig upp från bordet, sprang ut och jag kunde höra honom kräkas mot fasaden medan alla andra skrattade. Och efteråt kunde han inte tala på ett dygn för hans tunga var liksom helt avdomnad.
Fan. Gav ni honom tvål och mjölk då? Chilenska medicinen.
Det borde jag ha gjort, men jag tror han faktiskt fick mjölk att dricka efter det. Sån här färsk getmjölk som de typ tog direkt ur spenarna på geten och serverade dem.
Lägget under spenen bara.
Nu kommer Los Maricones. Vet du vad det betyder?
Nej.
Bögarna.
Finns det bögar i Chile?
Ja.
Trodde ni knackar dem? Lämnar dem som hundar längs vägarna? No
sabía. Ja, men jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det, men det finns en märklig dubbelhet i hur chilenarna ser på homosexuella. Ordet bög är samma ord som för feg, maricón. Och det finns ju alltså ett enormt förakt för särskilt homosexuella män i hela Chile.
Men det var nyligen, kom jag ihåg, att de något beslut om att man får gifta sig och sådär.
Ja, exakt.
Det var en stor grej, minns jag.
Ja, men vi har en progressiv liksom, vänsterregering här i Chile, så allt sånt är på frammarsch. Men det som jag tycker är så fint någonstans, det är att bögarna i Chile, till och med på små liksom, platser i små hålor som vagnar, de går så jävla rakryggade och stolta. De är liksom sminkade och feminina. Eller liksom hur man ska uttrycka det. De beaktar sin feminitet trots att folk, liksom, många äldre män, liksom slänger glåpord efter dem när de går på gatorna.
Nu blir väl nervös här, märkte jag.
Nej, det blir jag inte alls. Nej, men det här är liksom en hyllning till bögarna i Chile. De går liksom runt med liksom magtröjor och väldigt avancerade frisyrer, eller vad man ska säga. Och fan, vad det är vackert att se.
Men blir de trakasserade i småstäderna? Eller är det mer alltså rent verbalt för aktivt? Eller
nej, jag skulle säga att det är mer verbalt.
Bakom ryggen och kanske inte får jobb, typ.
Ja, jag tror inte de liksom blir misshandlade, men jag tror däremot att det är liksom, det är inte lätt att vara bög, särskilt nej, inte i Vainar. Men ändå har de liksom byggt upp små enklaver. I Vainar finns en liten gatstump där fyra, fem stycken bögar liksom driver sina frisörsalonger. Och jag går alltid dit för att stötta dem, och många andra chilenare också. Framförallt kvinnor, ska man säga, som är vettigare än männen på alla platser. Så ser det överallt på jorden, att kvinnorna är vettigare än männen. Liksom. Men jag märkte redan då, när jag bodde här som 15-åring första gången. Och då var det verkligen inte lätt att vara bög i Vainar. Men redan då fanns det här liksom, la bögkvarteret, eller vad man ska kalla det. Men jag märkte hur liksom, institutionaliserat böghatet var i min klass. För jag hade en klasskompis som heter Freddy, stavat med Y. Alltså Y som yxa. Mm. Och en gång när jag råkade stava hans namn med IE, då blev han alltså helt galen. Han började så skrika på mig. Han vrålade: folk kan tro att jag är bög om du stavar mitt namn med IE på slutet, skrek han.
Varför då?
Det kommer jag aldrig glömma. Jag vet inte, för att det var liksom en bögstavning, hävdade han. Okej, nu är det bara två kvar här. Nu är det ännu en folkgrupp jag ska pissa på. Los Misionarios Yankees. De amerikanska missionärerna. Blir du nyfiken nu?
Nu blir jag spänd.
Jag sa ju innan att folk vände sig om efter min familj när vi först kom till Vainar, för att de var så ovana vid liksom ljusa europeiska människor. Det stämde, men det fanns faktiskt några liksom ljushylta människor som var här redan innan min familj. Och det var de amerikanska mormonska missionärerna.
Är de i Erby alltså?
Ja. Då som nu kunde man se dem trampa omkring på Vainars kokheta gator, eller se dem liksom sitta drypande av svett och helt rödmosiga på de lokala bussarna. de satt alltid 2-2 och sitter alltid 2-2 och går alltid runt 2-2 av någon anledning. Och det är alltid unga män i vita skjortor och väldigt breda slipsar. Och alla kommer från Utah. De är väldigt så här, trevliga och artiga och pratar spanska med så här, stark amerikansk gringobrytning. Och jag vet inte varför de alltid påverkade mig så mycket, men jag blev så här, glad av deras närvaro när jag var yngre. Och jag blir det än idag. Det känns så härligt att här i lilla Vajenar, i den här dalen, så kommer de hit i, liksom, i massor och försöker värva de här stenhårt katolska chilenarna till Utahs mormonkyrka.
Det är väl de som knackar böga sen på kvällarna?
Ja, förmodligen. Okej, och nu kommer vi till den sista här då.
Spännande.
Ja.
Får jag bara fråga, har du någon kontakt med, det är mest kontakt med djur, har du kontakt med mormonerna?
Ja, men det finns vissa chilener som ändå har blivit mormoner som jag nog känner. Jag hade en kompis som hette Aldo när jag var yngre här. Jag har inte träffat honom på 20 år, men han var nog mormon här för mig.
Ja, har du någon bögkompis i Chile?
Har jag en bögkompis i Chile? Nej, alltså jag har ju inga kompisar här, det är det som är problemet. Alla som jag kände som gick i samma klass som har ju flyttat härifrån i stort sett. Jag tror ju att en kille i klassen faktiskt blev bög. Han var väl det då, men vågade inte visa det. Men han
hade den där stavningen. Det var så du avslöjade. IE.
Ja, exakt. Ja, men då tar vi den sista punkten här då. Eller sista ordet i min Chile-encyklopedi.
Jag gillar det.
Ja, bra.
Snart kommer jag.
La soledad. Vet du vad det betyder?
Solidad, alltså det var då som solidaritet eller soldat eller vad då? Nej.
Nej,
eller ensamhet.
Exakt. Aldrig i mitt liv har jag nog känt liksom en större ensamhet än jag gör här i Chile. Kanske är det för att jag är så annorlunda alla andra liksom rent fysiskt, i alla fall här uppe i Vajenar. I Santiago finns det ju hela liksom områden med tysk ättlingar där alla är liksom blonda och ljusa. Men här i Vajenar är ju...
Dina sister, en del av dem.
Ja, väldigt många. Inte en del. Jag tror att 60-70% av dem är gamla nazistättlingar. Ja. Som liksom, ja, men det är som att åka igenom liksom, ja, men Östermalm i stort sett. Människorna ser exakt likadana ut. Men trots att jag har vistats här sedan liksom 1990 så behärskar jag ju till fullo inte de liksom kulturella koderna eller språket. När jag gick i skola här i nian så präglades hela mitt liv det året av viljan att passa in. Att anpassa sig efter ett liv på andra sidan jorden. Från liksom flytten från storstaden Stockholm till den lilla gruvstaden Vajenar.
Hur stor är Vajenar?
Ja, då var det väl 50 000 invånare. Nu är det 70 000.
Mm.
Nej, men, och jag som alltid hade haft det så lätt i skolan. Jag hade ju liksom aldrig behövt anstränga mig i den svenska skolan. Fick kämpa. Dels med språket och dels för att liksom få kompisar. Men det här utanförskapet. Det gav mig också någonting som jag bär med mig. Och som, vad ska man säga, blommar ut när jag är här. Jag minns saker som jag trodde att jag hade glömt. Jag kommer ihåg kvällarna på den här skumpande bussen från Vajenar ut till Tatara efter skolans slut. Jag minns promenaderna över ökenlandskapet där det liksom fanns ödlar och skorpioner från liksom landsvägen ner till huset. Jag minns den här tystnaden i mitt rum som jag fyllde med tonerna från en gitarr som jag lärde mig spela på för att överhuvudtaget ha något att göra här om kvällarna. Och innan jag skulle sova så läste jag böcker. Jag läste romaner på svenska och om Sverige som fick mig att längta hem till det som jag under det där nog året förstod var mitt land ändå. Hur mycket jag än försökte liksom passa in i Chile. Så ensamheten här i Chile, den gav mig något annat. Den gav mig Sverige och svenskheten.
Du blev ensam som en hund.
Ja, till slut blev jag det. Den här veckan så är vi sponsrade av Nextory.
Mm.
Och du för det första är du ju en stor Nextory-vän. Mm. Men det är också så att du har pratat väldigt mycket om en speciell bok som är skriven av John Ivy de Lindqvist. Men inte bara det, du pratar väldigt ofta också om ditt möte med honom.
Ja, lite för ofta. Ja, men det här kopplar ju till Nextorys hela mission. Alltså, de vill ju göra böcker tillgängliga för alla. Och det vill jag göra nu, trots det jag var med om med John Ivy de Lindqvist, den otroliga författare. Sommaren 1985 heter hans bok. Den rekommenderar jag alla att lyssna eller läsa på Nextory. Men jag träffade honom på bokmässan.
Just det.
Vi är ju till och med samma agent. Ja. Och jag gick fram till honom och sa att jag älskar boken. Och att vi har samma agent. Och den här boken, i den så hittar ju ett gäng ungdomar på en skärgårdsö en sjöjungfru som de tar hem. Hon är skadad. Och det var, alltså, när han såg mig där, han speedade bokmässa Johannes 3 på natten utanför någon bar. Alltså, han tittade på mig som att han just hade upptäckt en sjöjungfru. Och han visste också kraften i sjöjungfru, hur farlig hon var. Han sa inte ett ord. Han bara log lite primariskt mot mig och vände sig om och gick.
Starkt ändå.
Men trots det, med Nextorys mission så vill jag sprida den boken till alla, för den är underbar. Och jag antar att det var jag som var jobbig, jag förstår honom. För du vet hur speedad jag var på bokmässan.
Har vi någon rabattkod att bjuda lyssnarna på?
Ja, nextory.se/pascaljohannes. Där kan du gå in, och det är ett supererbjudande, 6 veckor gratis för nya och gamla medlemmar. Det är ju nästan otroligt. Så det gäller såklart inte om du är en aktiv medlem, men nya och gamla, gå in på nextory.se/pascaljohannes och läs Ivide. Kanske kommer han gilla er mer än han tycker om mig. Det gläder mig i så fall. Ni kommer i alla fall älska boken.
Tack, Nextory! Vad tycker du om att jag befinner mig i Chile egentligen?
Alltså, det är ju lite tråkigt att vi aldrig hörs någon gång. Förutom ja. Den här tiden, klockan 14 svensk tid varje tisdag eller onsdag.
Och 10 chilensk tid då?
Ja, och du är alltid väldigt orolig för det här med tiden. Tidsskillnad, det är väldigt komplext.
Jag berättade ju för i förra veckan om att vi håller på att skola in Benjamin på en chilensk förskola här.
Det går inget bra, eller?
Jo, det går jättebra. Det går så bra att... Den här förskolan, det är ju en privat förskola. Där liksom Vajenars, vad kan man säga, sociala elit har sina ungar också.
Vilken är den sociala eliten? Och vad menas med social elit i det här fallet? Det är liksom en ekonomisk elit.
Ja, men jag menar ekonomisk elit.
Ja, du menar det. Okej, det är inte en kulturell elit.
Nej, jag börjar tappa min svenska här när jag varit i Chile.
Vajnars, inte vet jag, Victor Malm du ska mingla med.
Nej, det är inte liksom, nej, det är inte Vajnar Södermalm jag satt honom på. Det är väl snarare Vajnar som Manilla skola han går i.
Jaha. Mm.
Jag ville dock att han skulle gå här.
Bögeknackarnas och nazisternas Vajnar, är det?
Ja, men lite så. Nej, fast jag skulle säga faktiskt här att de är faktiskt väldigt... Ja, de är superliberala.
Mm.
Det är liksom... De har väl samma mentalitet som liksom LA-svenskar ungefär.
Ja, de i och för sig brukar tappa efter 2 år. Och börja hata svarta och sådär.
Ja, sant. Nej, men jag ville ju egentligen att han skulle gå på förskola här i grannbyn. Dels för att det är gratis. Och dels för att jag ville att han skulle se riktiga Chile. Men sen insåg jag att den förskolan är stängd över sommaren. Så han går i någon sorts sommarförskola med de här rika ungarna. Men det går väldigt bra för honom. Så nu har han alltså blivit inbjuden till ett barnkalas i helgen. Och då trodde jag att det var bara skicka dit honom en present, tänkte jag. Men här är det liksom stora, stora fester. Så vi ska ut till någon hacienda, jag, Linnea och Benjamin. Där vi ska fraternisera oss då med Vajenars ekonomiska elit. Alla är så här, ja, men gruvägare.
Och ni måste ha dyr present då, antar jag.
Ja, det måste jag verkligen ha. Och,
alltså, vad är dyrt med chilenska mått?
Det vet jag fan inte, men det kommer nog kosta det här. Det kommer kosta, för det är
mat. Det blir spännande, vill jag följa.
Ja, jag skulle helst slippa, för att problemet är att jag hatar ju att mingla. Och Linnea är ju alltid den som sköter sånt åt oss när vi är i Sverige. Jag står mest och liksom, försöker prata med henne, och hon försöker prata med andra. Men här i Chile så är det jag, hon kan inte språket, så det är jag som kommer få ta liksom det sociala. Och det är både hon och jag väldigt, väldigt nervösa för. Så att
du måste tolka åt henne hela tiden.
Ja, exakt.
Det är som Magda med mig i Bosnien, fast hon skiter ju bara i tolka. Hon bara låter mig sitta där.
Ja, men jag är väldigt bra på att tolka. Jag försöker få henne att vara inkluderad, men jag är väldigt nervös inför det här. Framförallt jag är väldigt nervös inför det.
Du hade ju behövt mig där.
Ja, det hade jag verkligen. Du hade,
vi kunnat stå i ett hörn tillsammans.
Du vet att när, på tal om att vara exotisk europeer i Chile, när jag och när min kompis Kim Jensen, handbollsspelare Kim, var här och hälsade på mig, då hade min mamma något sorts turistföretag här. Och då spelade de in en nationell tv-reklam som skulle sändas i hela Chile. Och då skulle de spela in en scen uppe på ett av bergen här, där de behövde liksom amerikanska turister som föste kossor på häst. Så då fick Kim hoppa in som statist och låtsas komma från Texas och säga att he liked riding the Chilean horses eller någonting.
Men vem var den här riktad till, den här reklamen? Till chilenare?
Nej, ja, till chilenare som skulle komma hit för att eftersom de älskar allt liksom amerikanskt, europeiskt.
Så han var liksom en amerikansk stamp of approval.
Exakt, och den här reklamen rullade alltså i Chile på de kommersiella kanalerna i typ 3 år. Så han är lite av Chiles Marlboro Man.
Jag blir lite sugen på att köpa reklam i Chile på tv.
För podden.
Jag vill köpa reklam överallt.
Ja, men så du skulle förmodligen göra succé här. Men vad var det du skulle säga? Hur mår Dino, din son?
Nej, men han vill inte sova. Eller, jag har egentligen... Det känns nästan fel att berätta det här.
Vadå?
Nej, men han har ju alltid lyssnat på Babblarnas vaggvisa för att sova. Men, ja. Men nu har ju han blivit gammal nog att inse att det är sömn. Det är inte bara att ligga och mysa lite. Alltså han blir arg när han hör den. Inte Doddo, skriker han. Sluta Doddo. Bort Doddo, kan han säga väldigt aggressivt till den här Sonos-högtalaren. Men sen en kväll så klättrar han ur sängen. Och så kom han gående till mig när jag stod, det var nyårsdagen kanske. Stod och värmde några rester från vår nyårsmiddag. Och så sa han, lyssna pappa bok. För jag inser ju då att alla gånger jag har sövt honom som bebis, alltså hela livet, har jag ju lyssnat på gamla Wallander-böcker. För att komma in i så här 90-talsstämningen, när vi ska skriva våra 90-talsböcker till Min övermörder och så vidare. Ah. Och det är ju tryckt ljud som han har lärt sig, alltså någon som läser en deckare.
Vilken bok spelar du för honom då? Spelar du din egen eller får jag också en del av kakan här?
Nej, men jag spelar min, alltså det är det som är det hemska, att jag går in och spelar min bok. Det är inte att jag sätter på verandedäckarna som han har växt upp med. Vem är det som läser dem? Det är någon, jag inte minns namnet på, det är Sauk och några till. Men jag spelar ju min egen bok, om och om igen.
Så du sitter och tjänar pengar på läggningen helt enkelt?
Jag vet inte hur mycket man får exakt, men jag måste tjäna några tusen på det här.
Det är ju stöld. Det är väl som de här full streamsen, de här ryska bottarna som spelar på Spotify.
Det känns som att jag kommer bli bortplockad från, att det kommer komma upp något alarm om att det är en bot, att det är en rysk porrbot som har gått in och spelar, att Johannes har köpt, han köper inte bara reklam, han köper ryska porrbottar som spelar hans bok om och om igen. Men att man har köpt så mycket reklam, han har heller inte råd att köpa mer än en porrbot. Men kan jag bli bortplockad? Är det ett brott på något sätt? Är det bedrägeri jag sysslar med?
Jag vet inte, men jag vet ju att du är ju ganska ohederlig, måste jag säga. Du har ju...
Vadå? Nu blir jag nervös. Vad?
Ja, men du har ju berättat för mig att du liksom... Du har ju inte alltid tagit fullt ansvar när du står vid självskanningen i olika butiker. Du hade ju en period där... Det var ju ungefär samtidigt
Anders
som...
Anders Övergård.
Ja, och det var ju ungefär samtidigt som han blev gripen. Det kanske var det som liksom...
Jag måste säga att det var längre tillbaka i tiden än så.
Var det det?
Det var inte länge sedan. Det var inte en det liksom inte... Det var inte under djurperioden.
Det var inte när jag kom till Chile för första gången.
Nej, det var inte. Det var några år sedan. Ja, men det började med... Jag vet inte fan. Det började med de här påsarna. I självskanningen. Att jag slutade skanna dem. Och sen om någonting inte funkade, då bara sket i det för att jag var stressad. Det var när jag jobbade så mycket.
Uh-huh.
Och sen i några brinnande veckor, precis som i när jag var 11 och snattade med min kompis Krisse, vars pappa var bankrånare i Danmark. Han fick 500 spänn i veckopeng på 90-talet. Otroligt bra veckopeng. Då jag liksom rycktes med i det här i några brinnande veckor. Det var fruktansvärt. Jag kunde bara inte sluta. Det var ju inga större summor. Det var ju typ ett tuggummipaket. Men jag hade 2 veckor som Anders Övergård.
Men du vet att det här du berättar nu, det gör ju att du kan bli, alltså, Anders Övergård åkte ju fast för att de, liksom, de hade ju koll på honom. Nu när du har berättat om ditt bedrägliga beteende, nu kommer du ju ha butikskontrollanter efter dig när du vandrar runt i, liksom, på ICA Hornstull.
Precis som jag hade i Hallstahammar 1999 efter att jag gick till snatteri. Varje gång jag gick in i butik så plingade det. Och så var det någon som började följa, så sa de sa något så här skumt, något kodord, och så började de följa efter mig. Det var helt fruktansvärt. Jag googlade också ut Krisse Dunder mycket, skrev en lista på allt vi stal och allt Krisse stal.
Fy fan.
Nej, men alltså, jag känner ju sån här skam, inte gentemot en jävla ICA-ägar-miljonär, att jag stal grejer för 100 spänn totalt. Alltså, det handlar ju om tuggummi-paket och plastpåsar trots allt, under några veckor. Men jag kände en så jävla skam, alltså, när jag gjorde det. Har du snattat, för det första?
Ja, när jag var 10 så snattade jag alltid croissanger på Vivo-butiken.
Du snattade tjejer.
Snattade tjejer?
Du snattade till tjejer väl?
Ja, just det. Det gjorde jag också. Ja, men då var jag 7, 8, 10.
Ja, det var det jag och Chris gjorde också. Date, den här parfymen, snattade vi. Men jag tänkte på det när jag såg, vad heter det här programmet? Stjärnorna på slottet. I helgen kanske det var. Carolina var Ugglas var med där. Hon är väl, vad är hon? Är hon artist?
Ja, men det är hon.
TV-människa. Jag har ingen aning.
Ja.
Hon berättade om, hon är inte jättesympatisk, hon framstår inte jättesympatisk där. Om man nu kan göra det i Stjärnorna på slottet. Men hon berättade om de var 24 år gammal och kommer in på en klubb, typ Sturekompaniet.
Och sen är vi på damernas på Sturekompaniet. Jag och 2 kompisar. Så ser vi en skylt och så står det varning för ficktjuvarna. Det är vi! Och mina polare bara, är det? Ja, det är det. 15 minuter ser jag så här, den som har flest vinner. Mm. Det är en tävling, Pernilla!
Ja, Karolina.
Nu ska
nu gäller det.
Hur många plånböcker får du på 15 minuter? Har du gjort det här förr? Du bara, nej. Är du med? Ja. Knacka på axeln. Kolla fågeln. Plånbok. Det går skitsnabbt. Så att vi möts ju efter en kvart och jag har hur många plånböcker som helst och de har varsin. Och sen helt plötsligt är polisen där och så bara tar de oss och helt plötsligt står vi mot väggen så här. Och får lägga oss i varsin fyllecell. Jag fryser och fryser och fryser, men vi får inget lakan, ingen filt. Jag firar min 25-årsdag på häktet. Mm. Och sen så tror ju de att vi är någon liga, så vi sitter ju på häktet i 9 dagar, isolerade. Att bli behandlad på det sättet som de behandlade mig, då var jag skrämd och förstod att det här är inte kul.
Ja, men du hör, hon har lekt en lek, ungefär som jag har lekt en lek med saker som inte funkade i självskanningen och sen något tuggummi. Om jag hade blivit gripen med det här tuggummipaketet, då hade jag väl ändå inte, jag hade väl inte varit så ifrågasättande kring att polisen tog mig, eller?
Nej, och sen framförallt hade du inte suttit, vad var hon sa, isolerad i 9 dygn. Det låter
isoleringscell i 9 dygn.
Det låter ju som lite av en skarvning. Det går emot varenda, liksom, varenda svensk lag som finns i hur man ska behandla, ja, men, häktade personer. Eller om
alltså, det bryter ju för sig väldigt mycket mot de här reglerna. Alltså, vi är väl bland de sämsta i världen på hur länge vi håller folk häktade.
Ja, absolut.
Men inte för att kanske isolerad, för att stjäla någon plånbok, tror jag inte.
Nej, och ingen får ju sitta isolerad i 9 dagar utan att ens få gå ut. Så man har väl, jag tror, en timmes rast när man sitter i isoleringen på häktet i alla fall.
Det är inte dundersympatiskt det här. Att hävda att hon blir så otroligt dåligt behandlad. Att de här snutarna inte förstår att hon är... att det var en lek när hon stal 24 plånböcker.
Nej. Men vänta, vem var den här? Det var någon annan jag tänkte på som... Det här är ju inte ut...
Vänta, ja. Det är en annan till. Alltså, jag är så jävligt irriterad på Carolina Ugglas. Jag såg alltså... Jag måste ha sett de mest osympatiska. Jag såg kanske 12 minuter i det här programmet. Och allt var vedervärdigt. Det är ett annat tillfälle. Jag måste spela det för dig.
Ja, gör det.
Välkomna ska ni vara till världens gladaste och snällaste underhållningsprogram. Hör slaget!
Jag kom på, tillsammans med Heinz och en annan kille som heter Patrik Hambrius, efter vi är på vägen från kören, kommer hem, sätter på tvn, Idol, och så bara, kör, Idol, kör, Idol. Och så kom vi på körslaget.
Alltså, är inte sinnessjukt att hon eleverar idén körslaget?
Det var hon som kom på alltså, körslaget. Som att,
ja, det verkar så. Eller om det var botemedlet mot Alzheimers. Eller något liknande. Wow, puff! Då har jag idol, körslaget. Det är liksom ja, jävulst. Vad är det?
Jag vet inte, du blir irriterad på det.
Hon geniförklarar ju sig själv.
Ja, jo, det ligger någonting
för
i det.
För Sveriges ett av de sämsta tv-programmen genom tiderna. Eller? Det mest okreativa.
Jag måste säga, det känns lite som att du pissar på Carolina af Ugglas för att du känner igen dig. Det låter inte lite som när vi pratar om våra egna böcker, om när vi fick den här idén till Minne av en mördare.
Jo, när vi pratar i podden om att varje bok är 5+, det bästa som har skrivits. Och menar det. Det är självhat jag sysslar med.
Jag måste bara fråga.
Ja, berätta.
Har du släppt Carolina af Ugglas eller vill du pissa mer på henne?
Jag kanske är som hon, det kanske är det jag stör mig på. Berätta. Får jag gå vidare?
Ja, men det här är ju en nationell hemlighet som jag nu kommer föra oss in på. Jag vet inte om vi måste klippa bort det här.
Oj, vadå är
det? Det finns ju en väldigt, väldigt känd person.
Jag är inte förberedd på detta.
Ja, men det finns en väldigt, väldigt känd person som nu är död. Kunglighet som var känd som en av de största snattarna i Stockholm.
Ah, nu vet jag. Ska vi berätta vem det är? Förtal av avliden är ju knivigt.
Ja, vi har inte Perfect Day längre som skyddar oss mot sånt här. Vi är våra egna ansvariga utgivare, men vi kör. Vem var det?
Ja, men prinsessa Lilian var väl känd för att under sina sena, likt min mamma, demensår. Min mamma snattade ju potatis på det här boendet hon bodde på de sista skälvande månaderna, veckorna i sitt liv. Året kanske. Så stal hon ju bestick och potatis. Men ja. Lilian, som ju också led av demenssjukdomar, hon tror ju förvisso att snatteriet kom in tidigare i hennes liv. Hon var också en självskannings... fuskare. Även om det var pre-självskanningstider. Nej, men hon när hon var på middag, typ om hon åkte till Ulla Vinblad med Kingen och Silvia kanske. Och Bertil hette väl hennes man.
Just det.
Då stal hon alltid bestick och glas. Bara tryckte ner i fickor och väska.
Ja, men framförallt var det väl så att när hon gick på NK så gick hon ju runt där med Säpo ofta efter sig. Och då plockade hon fickorna eller väskan full med liksom ja, men produkter. Och sen så...
Ja, och detsamma var det ju på Ulla Vinblad. Att det var liksom en överenskommelse, det du ska berätta nu. Mellan liksom etablissemanget och Säpo.
Ja, men exakt. Och sen plockade Säpo helt enkelt ur saken ur väskan och gick tillbaka in i butikerna till NK och lämnade tillbaka dem till de här butiksägarna som aldrig liksom polisanmälde det här heller. Men det var ju allmänt känt liksom i journalistkretsar och kring hovet.
Ja, det här lät mig bara vara. Och den lite glömska Lilian märkte ju inte av att hennes stöldgods, kuppen hon hade genomfört, aldrig resulterade i någonting. Att hon aldrig fick med sig stöldgodset hem.
Men du, nu fick jag ett Carolina af Ugglas uppvaknande. En idé som liksom kan förändra tv-historien.
Puff. Vad sa hon?
Puff, sa det i huvudet på mig.
Och vad sa du mer? Sa du Stjärnor på slottet?
Ja, jag tänker ju Mästarnas mästare. Vi har ju ett gäng kändisar. Det är ju Carolina af Ugglas. Det är ju Anders Öfvergård. Det är ju den mer eller mindre framgångsrika deckarförfattaren Johannes Selåker.
Alla är lika, precis lika narcissistiska som jag.
Det är en stark cast, det hör du ju.
Tjuvarnas tjuv.
Exakt, tjuvarnas tjuv. Och vi har Lilian med, vi har morsan med som någon sorts via någon sorts medium kanske. Och så ska ni ska väl självskanna till er.
Det mediumet du ringde någon gång.
Just det, hon som hatade oss och blev sur. Men och så blir och sen ska ni tävlingen går ut på att ni helt enkelt ska liksom ni ska stjäla så mycket som möjligt i de här självskanningarna. Känner du puffet i skallen?
Ja, jag ser det framför mig. Och jag ser också att Magda som Säpo går där bakom mig. Plockar, sopar upp spåren, lämnar tillbaka allting. Det haveriet som är jag. Hon bara sopar. Curling, det är det hon sysslar med.
Det är det vi alla sysslar med när det gäller dig, Johannes.
Men du ska ut och gråta igen i Nyhetsmorgon.
Jag hoppas det. Va? Jag har inte fått någon svar från Anders Edholmen här.
Ny Gunde.
vi får...
Nu händer det.
Jag hoppas det. Tjuvarnas tjuv. Vi hörs nästa vecka.
Vi ses nästa höst.
Välkomna till den första säsongen av Tjuvarnas tjuv. Programmet där fem mer eller mindre kända narcissister gör upp om vem som är tjuvarnas tjuv. Är det silverkleptomanen och prinsessan Lilian som får titeln? Eller kommer pokalen, en gyllene kofot, att hamna hemma hos Anders Öfvergård eller Carolina af Ugglas? Två profiler som genom åren visat en sällsynt förmåga att vägra ta ansvar för sina egna brott. I andra ringhörnan finner vi Slavåker och hans glömska morsa som medverkar genom mediumet Berit, en riktig ruggugla. Där har vi en match i matchen. Kommer Slavåker lyckas bräcka Caroline af Ugglas när det kommer till att skylla sitt brott på någon annan stackare? I Slavåkers fall hans ömma mor. Som ni ser är det bäddat för dramatik när svensk offentlighets absolut mest patetiska brottslingar möts. Det enda vi vet är att det inte kommer bli några fyllemiddagar den här säsongen eftersom Slavåkers morsa redan innan lunchen druckit upp hela säsongens spritförråd. Välkomna!